Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av Du är grym-podden. Idag ska ni få träffa på en helt fantastisk tjej vid namn Emma Trygg.
Emma är född och uppvuxen i Norrköping och idag driver hon sitt eget bolag Trygg Coaching där hon bland annat föreläser om mental träning. Förutom det så har hon skrivit och släppt 3 stycken böcker och hon är en av Sveriges yngsta certifierade mentala coacher.
Och Emma vet verkligen vad hon pratar om när hon är inne på det här ämnet. Hon lider, eller har lidit själv av en lång bakgrund av psykisk ohälsa med tvångstankar och ångest av olika slag och så vidare. Och allt detta skulle få en vändning en dag när hon bestämde sig för att nej, nu får det vara slut och började helt enkelt skapa sig sin egna vardag och sin egna lycka.
Vi är sjukt taggade på avsnittet. Hoppas ni är det också. Nu kör vi. Då säger vi varmt välkommen till Du är grym-podden, Emma Trygg.
Tack snälla.
Yay!
Hur mår Emma Trygg idag?
Jag mår väldigt bra, tack. Mm. Känner mig laddad, energifull och väldigt lugn. Mm. Så det är bra.
Ja. Bra, alltså det känner jag är bra feedback till oss. Liksom, så här.
Ja. Ja. Hur har du börjat dagen?
Ja, jag har åkt bil några timmar hit. Och... ja, men bara försökt landa var i stunden, andas och bara njuta. Så min dag har varit lugn och skön.
Du är lite privatchaufför också. Så.
Ja, eller hur? Fick skjuts hit så snällt.
Ja, det är skönt. Ja, så du kunde foka.
Mm. Ja, men exakt.
Ja, men grymt.
Vi, bra förberedelse. Ja. Kanske inte var tack vare oss, det kanske var tack vare Emma själv som liksom satte sig i det här modet. Eller vi säger att det är 50-50.
Ja, alltså, jag kan inte ta någon cred för det. Men vi sätter igång. För de som inte känner Emma Trygg, vem är det?
Ja, Emma Trygg, jag är en 21-årig tjej. Bor i Norrköping, eller utanför Norrköping. Älskar hästar, personlig utveckling och att få följa mina drömmar. Så där skulle jag säga vem jag är. Och men ganska lugn men ändå energifylld och positiv.
Mm. Magisk beskrivning.
Mm.
Mm. Jag tänkte jag skulle läsa upp lite saker.
Så
får vi se hur reaktionen är. Årets prestation, Kunskapsskolan 2012. Årets säljare, Ung Drive 2016. Bästa arbetsmoral, Ung Drive 2016. Första plats, Innovation Camp. Trea, årets UF Östergötland 2017. Årets UF-alumn, Östergötland 2018. Finalist, årets talatalang 2018. En av Sveriges 103 bästa idéer från företagare under 30 år 2019. Licensierad mental tränare, certifierad internationell coach, certifierad NLP practitioner och certifierad internationell mental coach.
Bam! Vilken lista!
Bam! Det var 20... 21. Just det. Ja, vi bara...
Det är liksom någon form av nuläge liksom. Och då så snurrar vi tillbaka tiden här. Tema Trygg i lågstadiet.
Mm.
Om du hade liksom vetat om allt det som har hänt nu.
Ja. Nej, det är helt otroligt. Nu när du läser upp det så blir det ju så här, är det här ens jag? Det har gått så himla himla fort. Och alltså jag blickar ofta tillbaka och tänker på min uppväxt. Och verkligen idag är tacksam över allt som har hänt. För det har gjort mig så sjukt stark idag. Mm. Men ja, Emma, 8 år på lågstadiet, är ju inte den Emma som sitter här idag. Utan då var jag verkligen motsatsen. Och var livrädd för vad andra skulle tycka och tänka. Och var väldigt nervös och spänd som person. Jag sa i introt här att jag beskrev mig själv som väldigt lugn idag. Men det är någonting jag får träna upp. För jag har verkligen varit motsatsen.
Mm. Hur märktes det? Eller på vilket sätt liksom? Var du otrygg eller orädd eller rädd, eller på vilket sätt var du liksom, hur kunde det ta sig uttryck?
Ja, men det var allt från, jag var väldigt spänd och orolig för att saker skulle hända mig. Jag var med mamma på jobbet en gång när jag var, gick i lågstadiet, och då hade de så här hjärt- och lungräddning de tränade på, Och då direkt så började jag vara rädd för, men shit, tänk om jag får en hjärtattack någon gång. Så det kunde vara allt för sådana saker. Eller om jag hörde på nyheterna att folk hade skadats eller dött. Då trodde jag att jag skulle dö. Mm. Jag har varit och är väldigt högkänslig. Men när jag var yngre såg jag åt mig som en svamp av allt negativt som hände runt om mig. Och saker jag såg på nyheter och så vidare. Vilket gjorde att jag levde mitt liv utifrån det jag ville inte skulle hända. Mm. Och det kunde vara allt från att jag satt i klassrummet och var jätterädd för att jag skulle svimma. Hade jag en period som jag var livrädd inför. Kunde sitta och gråta och bara ville åka hem. Och det bästa jag visste var att bara vara hemma tillsammans med min familj. För jag var jätterädd för att vara i skolan. För att jag kände att min trygghet var någon annanstans. Mm. Och ja, men jag var ett tag jätterädd för att jag skulle bli magsjuk. Så det var många, många gånger.
Jag skrattar, men det är så. Ja, det är så,
ja, men det är så absurt.
Ja, men det är verkligen så. Det är den känslan man tänker så här. Att, ja.
Men jag var så stensäker på att allting jag tänkte var sant. Mm. Och det var så många gånger, jag kan inte ens räkna upp, som jag åkte hem från skolan, mamma eller pappa fick hämta mig. Jag åkte hem, hade inbillat mig att jag var sjuk. Och sen när jag väl kom hem så mådde jag jättebra igen. Men jag tänkte, ja men det gick väl tillbaka. Men hela mitt liv styrdes efter att jag trodde att otäcka saker skulle hända mig. Så det var ett rent helvete att befinna sig i mitt huvud.
Och det är ju liksom någonstans en ren och skär överlevnadsinstinkt som du pratar om nu. Som vi alla har. Fast det känns som att din nivå på detta var rätt mycket högre.
Mm.
För att vi alla går ju runt och är liksom så här tveksamma och rädda. Okej, händer någonting där? Händer, men vi förberedde oss i alla fall på att saker kan hända. Men du, för dig blev det väldigt mycket sanning också, låter det som.
Ja.
Eller val sanning av att ja, det här är sant. Och då går man in i ett helt annat tillstånd.
Verkligen. Mm.
Och det var redan från 8 års ålder eller kanske till och med tidigare, eller vad skulle du vilja påstå att det började där vid 8 års ålder?
Jag vet inte om det var 8 exakt. Nej. Men där på lågstadiet, jag kanske gick i 2:an, ja, 2:a klass. Mm. Och det var väldigt
tidigt.
ofta som jag fick panikattacker och verkligen kände starkt obehag över att vara där. För när jag ville åka hem också så förstod ju till slut lärarna att så här, nej, men det vore nog bättre om du stannar kvar för att få ångesten att minska. Men jag satt ju där och skakade, darrade, och det gjorde att jag fick ännu mer panik. För att jag kände att de höll kvar mig där när jag egentligen ville någon annanstans.
Så var, hur var liksom klasskompisar, skola, hur hanterades det här?
Det var ju väldigt mycket fight i mitt eget huvud. Och jag skulle säga att när jag mådde bra så hade jag det väldigt bra. Det var relativt lugnt i klassen och sådär. Bra lärare. Men den perioden när det svajade inom mig, så det jag uppfattade i efterhand och det jag vet att jag kände då var att jag tyckte det var obehagligt att de bara lät mig vara kvar. Jag kände inte att de försökte lugna mig så särskilt mycket och hantera liksom själva ångestproblematiken. Mm. Utan mer bara försökte vänta ut det. Mm. Och det gjorde ju att jag tyckte det blev mer och mer obehagligt. Men sen också började dölja det ännu mer upp i åldern. Genom att när jag fick en panikattack så berättade jag inte för någon i skolan. Mm. Utan jag bara försökte att den skulle mynna ut av sig själv. Men det var jätteobehagligt och jag var ju rädd för mig själv. Mm.
Sade du iväg då eller liksom satt du kvar i, eller så här, hur kan du beskriva liksom, någon bild av liksom, när de här hände som du försökte kväva liksom, eller vad?
Ja, men när jag gick i lågstadiet då drog igång, då var det ju att jag fick gå ut och liksom så här, någon lärare hängde med och jag satt och grät och så vidare. Mm. Men sen förändrades det nog lite när jag började typ mellanstadiet och så. Och då började jag dölja det mer för mig själv. Och det var nog någon form av försvarsmekanism, tror jag. För jag kände att så får det vara. Sen pratade jag med mamma och pappa om det. Mm. Men där involverade jag inte lärare på samma sätt. Utan jag behöll det inom mig. Mm. Och sen brast det när jag kom hem, typ.
Mm. Mm. Shit, vad jobbigt. Det har varit fruktansvärt.
Mm. Ja.
Och det var också någon tråkig, jobbig händelse med en skolsköterska också, eller någon form Ja, kan du berätta vad minst av den situationen och hur var det liksom?
Mm. Alltså hela den delen är ju väldigt tung, för jag vet hur mycket den har påverkat hela min uppväxt fram till idag. Mm. Och det var när jag gick i tvåan på lågstadiet som alla för första gången skulle gå väga och mäta sig hos skolsyster. Och sen så var det någon form av doktor med på plats också, så de tillsammans kollade så allt var som det skulle. Så då skulle man väga sig och så skulle man mäta sig. Och då kom jag ihåg att jag och mamma satt där i rummet ihop med dem. Och sen så visade han på en kurva på datorn och sa att ja, men här på vikten så går det lite över den här medel. Och då direkt, jag har alltid varit så att jag har lyssnat och tagit åt mig av saker andra säger. Och kände för första gången då att gud, duger inte att vara som jag är. Och redan då så började jag att experimentera med, ja, men att äta, välja bort saker som godis, glass, sånt som jag tyckte var gott. Och det enda jag fokuserade på var att gå ner i vikt. Så den händelsen påverkade mig väldigt, väldigt mycket. För att jag redan då fick höra att så som jag såg ut och som jag var, inte dög. Mm. Och egentligen inombords så mådde jag väldigt bra. Och har alltid, ja, men jag har tränat truppgymnastik, jag har ridit, jag har rört på mig. Mm. Men det var liksom inget sånt som de tog hänsyn till. Just. Utan det enda de fokuserade på var den skärmen. Mm. Och vad som syndes där. Mm. Så ja, det är verkligen en händelse som jag tycker är väldigt jobbig. Mm. Och har också hört i efterhand att det är flera som har, ja, men liksom fått den där budskapet från skolsköterskor när de egentligen mår bra och fungerar som människor. Just det. Mm.
Jag kan verkligen relatera, fast inte till mig själv, men jag har en son på 2,5 år och jag har ju gått kontinuerligt på att man går och mäter och väger och liksom kurvor, precis som det du beskriver. Och där blir det snarare så här, oh, men högt över kurvan, då är det välmående att liksom över kurvan 2-3 snäpp. För att men han tar till sig liksom all mat och det är jättehärligt och det är tjocka kinder och det är väldigt sådär. Och sen låter det som att det kommer sen, nej men det ska man absolut inte göra. Det blir som någon form av omvänd. Och vi är ju oroliga som föräldrar att vi måste hålla honom ovanför den här kurvan. Och vi måste, det blir en liten häst, rör han på sig, springer han. Ja, nu är det jättebra, för nu kryper han och springer. Och att man föräldramässigt så skapar det lite av en, jag ska inte säga hets, men det skapar ändå någon form av tankesätt som gör att, som jag inte reflekterat förrän nu, om jag ska vara ärlig.
Mm. Men jag kan säga att det påverkat jättemycket under hela uppväxten. För det, något av det bland det obehagligaste jag vet, att det är just de här tillfällena när man varje år ska gå till skolsyster och väga och mäta sig. Mm. Och det var liksom min ångest varje år. Och det kunde till och med gå så långt att jag planerade liksom några veckor innan och äta extra nyttigt då för att det skulle vara lägre. Och så där, och jag visste ju att många andra i min klass var smalare än ättare. Och det gjorde det ännu jobbigare när alla efteråt skulle hålla på och jämföra och bara säga, hur mycket vägde du och si och så. Mm. Så jag har haft en enorm skam jag har satt på mig själv. Och det är först nu, 21 år gammal, som jag liksom börjar acceptera mig själv. Mm.
Shit.
Mm. Ja, verkligen. Jag skulle också vilja säga shit.
Mm. Det är en sån här förmodligen oskyldig och omedveten liksom handling av någon slags skolsköterska. Ja. Liksom, men fy fan vad det kan sätta spår. Liksom.
Mm.
Jag har bara suttit och funderat hela tiden och berättat så här, varför berättar man det här för barn? Ja. Men det är ju kanske något helt... Mm. En sak att föräldrarna kanske får den infon om det nu finns något syfte att få det.
Ja, precis.
Men men det är klart att det här, en oro och en otrygghet. Men samtidigt beskrev du en glädje inom dig, att den fanns liksom i... jag satt inne och försökte pussla lite i hur det var liksom. För det låter som det var både och.
Ja,
att det
verkligen.
Var liksom så här, och en av de grejerna som kanske gav det mest glädje var ridsporten.
Mm.
Vad har den betytt för dig liksom, och på vilket sätt?
Alltså jag tänkte på det här senast igår, och alltså den betyder så enormt mycket för mig. För det har verkligen alltid under alla år varit fristaden för mig. Mm. Dit jag har kunnat komma, bara ja, men liksom kunna slappna av, rida och ha kul. Och sen har jag ju också haft komplex där för hur jag ser ut och så vidare. Mm. Men det har ju hängt ihop med ja, men mig som person också. Mm. Men stallet har alltid varit en plats där jag kan ha roligt och känna att jag kan slappna av. Så det har alltid varit så himla skönt och någonting jag har längtat efter också när jag har varit i skolan och känt så här, oh men shit, nu är jag jättestressad. Mm. Att sen kunna åka dit, koppla av och alltid kunna ladda om efteråt.
Så det vad beror det på? Vad är det som är med stallet och hästarna som gör det?
Alltså jag tror framförallt att det är ett miljöombyte. Men sen också, jag lämnar alltid mobilen hemma när jag åker till stallet. Så jag är verkligen där.
Just det.
Och har ingen koppling till omvärlden, vad de gör i någon annan stad eller så vidare. Mm. Utan jag är där, träffar mina vänner där, umgås med hästarna. Ja, men det är ju nära till naturen. Och jag tror det är ett jättebra sätt för mig att ladda om. För jag älskar verkligen att vara ute i skog och natur.
Mm. Jag tänker där, var det lätt för dig naturligt? Bara yes, äntligen stallet. För jag tänker att det är rätt lätt om man mår dåligt och känner ångest och mycket oro. Och liksom du hade oro för att dina föräldrar skulle hända någonting och så vidare.
Ja.
Att hemmet blir den trygga platsen.
Mm.
Att det var svårt att ta det till stallet. Eller var det väldigt så här, ja, men det var en jättelätt väg att gå. Jag tänker att det finns många här som kanske känner igen sig och undviker då att ta sig dit man egentligen mår bra. Men hur var det för dig?
Precis. Alltså jag kan säga att det har skiftat under årens gång. I början när jag var väldigt ostabil och mådde dåligt och red jag på ridskola en gång i veckan. Och då var det inte lättare heller.
Mm.
Det kunde väldigt ofta vara så att jag ringde mamma och bara, du får avboka dagens lektion, jag mår inte bra.
Mm.
Känner mig febrig eller jag tror jag kommer bli sjuk. Mm. Alltså hela tiden. Och det var till och med de gånger jag fick klaustrofobiska känslor när jag skulle rida. Exempelvis när vi red i ridhuset en lektion. Så kunde jag känna så här, shit, jag är verkligen fast här inne i en timme. Mm. Skulle någonting hända, hur tar jag mig ut då?
Mm.
Så det var väldigt jobbigt så i början också. Men sen ju äldre jag blev och ju mer jag mognade och tog mig ur det. Så blev det ännu mer fristad.
Mm.
Men i början så var det också väldigt jobbigt att ta sig dit. Och det var många gånger ens inte kom dit.
Just det.
Mm. Mm. Men det är fortfarande en stor del av ditt liv, ridsporten.
Ja.
Så härligt.
Ja, det är jättefint och jag älskar verkligen att vara där.
Jag kan tänka mig, jag har några andra kompisar som också rider mycket. Och de pratar om att det är en plats där det är fördomsfritt. För hästarna dömer inte.
Ja.
Jag tycker det är så härligt sätt att beskriva den miljön. Liksom, att du behöver aldrig fundera på om de kommer döma dig för hur du är eller ser ut. Eller, för de kommer vara glada att du är där. Liksom.
Mm.
Det är en bara härlig feel good känsla över. Liksom,
En väldigt viktig del tror jag just att man måste frikoppla.
Ja.
Att du måste fokusera mycket på hästen, för annars det kan ju innebära att man skadar sig och att det är ändå en omvårdnad, att man kan skingra tankar och så vidare.
Ja.
Har du fortfarande telefonen hemma när du är i stallet?
Det har jag.
Ja.
Men om jag är där själv så har jag med den.
Mm.
Fast jag brukar oftast lämna den i bilen då eller i skåpet.
Mm.
För jag vet att har jag den i fickan då tar jag upp den.
Mm.
Det bara blir så, det tar min koncentration och gör att jag försvinner från nuet.
Mm.
Så jag lämnar den hemma nästintill varje dag.
Starkt. Bra.
Ja, jätteskönt.
Mm. Det är ett bra tips också.
Ja.
Alltså så här, och det är ju i princip omöjligt för väldigt, väldigt många att göra det här.
Det är bara relaterat till sig själv. Alltså ligger den en längre ifrån än en armslängd så blir det så här, nu måste jag ha koll på det.
Ja.
Mm.
Och jag kan tänka mig att det är jättetufft i början, men sen att man vänjer sig vid det och just att liksom bara släppa tanken på den. Att bara, nej, men nu är jag här i det här nuet, den här situationen, och det ger ett lugn. Alltså det är ju...
Mm.
Och också, de har gjort så här jätteroliga undersökningar där de har pratat med främlingar. De satte två främlingar vid ett bord.
Just det.
Och sen så fick, i den hälften av gänget så hade de mobiler liggande, sin egen mobil fick ligga på bordet.
Mm.
Och i det andra gänget så hade de inga mobiler.
Mm.
Och de som hade mobilerna liggande på bordet upplevde att konversationen var mycket tråkigare.
Okay.
Än de som inte hade den. För att de hela tiden visste att, alltså förmodligen då för att så här, ja, men jag har ju, här finns det jättemycket dopamin i den här mobilen som jag kan ta nu. Så det tar fokus från att faktiskt intressera sig för den som är. Så det är ju väldigt intressant. Ja. Och som det inte var nog med jobbiga tankar och känslor och så här, så händer det ju också en tuff händelse i ditt liv när din mormor gick bort. Hur gammal var du då?
Jag gick i 7:an tror jag. Och det var första gången någon i min närhet försvann. Och ja, det triggade igång väldigt mycket också.
Det var lite som att allting du hade gått och varit rädd för, ja, nu blev det så liksom.
Ja, precis. Och ännu en orosmoment som blev större. Mm. Jag hade ju varit rädd för att läskiga saker skulle hända mig och sådär. Men nu kom ju också så här, ja, döden in. Mm. Och det triggade också igång mina tvångstankar som jag haft väldigt mycket problem med. Mm. Att jag började tro ännu mer på allting jag tänkte. Och kom den tanke i mitt huvud så här om en döden eller att jag skulle bli sjuk och dö eller någon i min närhet. Och det var det jag gick och tänkte på största delen av min vakna tid. Och högstadiet var väldigt jobbigt på så sätt också, för att det blev ännu en del. Och det triggade igång mig ännu mer i att jag trodde verkligen på allting jag tänkte. Mm. Och jag kommer ihåg att det jag längtade mest efter varje dag, det var att få gå och lägga mig. För att tankarna lugnade sig då och jag kunde få ett litet break. Mm. Hela dagarna var min hjärna igång och tänkte och skrämde upp mig. Ja, men liksom saker som skulle kunna hända. Och det är klart att jag blev rädd, för jag trodde ju på allting i mitt huvud.
Mm. Hur vanligt tror ni att det är att så som Emma beskriver, alltså att man är rädd? Alltså jag tänker på allt det här med sociala medier, nyhetsbevakningar överallt. Jag har själv kopplat bort väldigt mycket av mycket nyheter, just för att man blir så bombad av dåliga nyheter och rädslor. Man kollar löpsedlar, risken för detta, alltså det är väldigt mycket hela tiden. Och idag med dagens ungdomar, mycket av de yngre som har mobiltelefon vid 5, 6, 7 års ålder, kanske kan ta till sig det. Nu kanske de inte kan läsa allt mer, men alltså det är väldigt tidigt. Ja, hur vanligt, verkligen, tror ni att det är vanligt att det är många som går runt med de tankarna som Emma har?
Alltså jag hoppas ju att det inte är så många som har det så mycket som du beskriver. För det låter som det har varit väldigt, väldigt, väldigt tufft.
Ja.
Det är klart att så här, om jag går till mig själv och så här, det är klart att man kunde vara orolig över saker. Men kanske främst att så här, duger jag som jag är liksom.
Precis.
Det här ständiga ifrågasättandet liksom. Men jag vet inte om man påverkas mer nu än för det är klart, allting är ju mer tillgängligt. Men jag vet inte.
Nej, det är en svår fråga.
Alltså jag kopplar det också mycket till, jag identifierar mig som en högkänslig person och har under hela min uppväxt tagit till mig av andras energier, oavsett om det har varit positivt eller negativt, och som jag sa, nyheter också. Och jag sög åt mig som en svamp och trodde att allt skulle hända mig. Så jag tror just till högkänsliga så tror jag det är väldigt, väldigt vanligt att man går på högvarv så.
Du sa någonting där om att du trodde på allting du tänkte.
Ja.
Det känns ju inte som att du gör det idag på samma sätt. Tro på allting du tänker.
Jo, fast idag har jag mer positiva tankar.
Så
jag litar på dem.
De istället.
Ja. Så himla grymt.
Om man nu inte vill vänta tills man är 21 och inser detta. Ja. Och kanske är 14 eller någonting sånt. Har du något konkret bra tips på hur man skulle kunna liksom vända det här på något vis? Eller hur? Hur tänker du där som mental coach och tränare? Vi behöver inte rabbla allt det där igen som vi gör. men något konkret tips från coachen till exempel.
Ja, men en viktig insikt som alla verkligen kan ta till sig av är ju att alla tankar vi tänker är verkligen inte sanna. Och att förstå att alla tankar vi tänker leder till olika känslor. Om jag tänker negativa tankar så får jag ju mer obehagliga känslor. Men om jag byter ut dem till positiva istället så kommer det också kännas bättre. Så det jag gjorde väldigt mycket under min uppväxt var ju att hela tiden fokusera på otäcka saker som jag tyckte var obehagligt. Vilket gjorde att jag också fick en obehaglig känsla inombords. Men när jag förstod det och kom i kontakt med den mentala träningen och insåg att jag kan ju byta ut dem till positiva tankar istället, så gjorde det ju också att jag blev lugnare. Mm. Så att hela tiden förstå att allting vi tänker leder till olika känslor. Och att vi väljer i vårt huvud vilka tankar vi vill ska vara sanna för oss. Så det är ju väldigt viktigt.
Mm.
Och sen förstå, någonting jag har lärt mig på senare tid, är att vår hjärna aldrig förstår ordet inte.
Mm.
Och under hela min uppväxt så sa jag till mig själv, var inte rädd, spänn dig inte, var inte orolig.
Tänk inte på den rosa elefanten, ja, ta inte på strykjärnet, ramla inte med cykeln.
Ja, precis.
Och så vidare.
Och hjärnan tar ju bort det ordet. Så det jag sa ju indirekt till mig själv, var spänd, var rädd, var stressad.
Mm.
Spänn dig. Alltså så här, så när jag insåg kommunikationen och tankarna jag kunde hjälpa mig själv med, så blev det mycket, mycket enklare.
Mm.
Så där skulle jag säga att välja vilka tankar man själv vill tänka med omsorg. Och förstå att det bara är här uppe.
Mm.
Och att många, många av dem är fantasi.
Mm. Just det.
Det är bra snack.
Mm.
Olof Frölander är ju en härlig, härlig kille. Han säger ju, det blir alltid som man tänkt sig.
Ja, precis.
Jag tycker det är så,
ja, det är klart, gött.
Han vänder på den liksom.
Ja.
Tänker man som det blir, det blir det som man tänker.
Mm. Exakt. Mm.
Det, ja, det. Mm. Mycket tankar.
Ja.
Mm. Styr och,
de fanns på högstadiet också, tankarna. Hur, vem var du på högstadiet?
Alltså där var jag väldigt, väldigt osäker.
Mm.
Det viktigaste för mig, det var att passa in.
Mm.
Vara en del av någonting. Och ja, men det var bland det viktigaste för mig. Jag visste knappt vem jag var. Vad jag stod för. Utan, ja, men som jag redan sagt, det viktigaste var att jag skulle passa in. Och jag fokuserade väldigt mycket på att jag ville vara smal. Jag ville prestera bra i skolan. Och jag fokuserade mer på att se ut att må bra än att må bra.
Just det.
Så det jag fokuserade på, det var min yta och hur andra skulle uppfatta mig.
Mm. Men var det att det skulle se ut att vara bra, var det även, eller var det så här, sociala medier är ju egentligen det enda det går ut på, liksom, att man ska visa en bra fasad liksom, men hur var det även i verkliga livet, i skolan och gå runt och le, och, eller hur?
Ja, precis. Det var båda delarna.
Mm.
Och ja, men allt det här med tvångstankar, fixeringen till min kropp och allting som jag fightades med inombords, det höll jag verkligen på insidan. Och det var ingen i skolan som visste om att jag egentligen mådde väldigt dåligt.
Mm.
Men jag tyckte det var väldigt skönt att vara i skolan på just högstadiet. För att jag gick på en skola där man fick arbeta i sitt eget tempo. Och jag det har haft väldigt lätt för att lära mig och tycker om att ha ett högt tempo i det jag gör. Och där kunde jag verkligen utvecklas i min egen takt. Mm. Och tyckte att det var väldigt skönt att vara i skolan. För att jag hade någonting att fokusera på.
Mm.
Vilket gjorde att alla de här andra tankarna som annars skrämde mig höll sig borta på dagarna till största del. Så det var väldigt skönt också. Även fast jag var väldigt vilsen.
Mm.
Så var det härligt att ha någonting att fokusera på.
Just det.
Fick du vara i fred, det brukar vara så här, om man är, någon är osäker eller inte mår bra eller så här, så brukar alltid vara så här, gav folk sig på det, eller liksom, fick du vara den du var då, eller den du ville utge dig för att vara, eller hur var, vem var du i klassen, eller vem var på skolan, eller?
Ja, alltså jag var ju väldigt osäker och rädd för att sticka ut. Så i klassen var jag den tysta som aldrig vågade säga någonting högt inför resten av klassen, utan jag höll mig ganska tyst och låg. Och sen så körde jag hjärnet och pluggade och hela den biten. Men hade det väl till och från i så här hur jag kände att det var trygghetsmässigt till kompisar. För det kunde svaja ganska mycket också. Och egentligen så kände jag nog aldrig att jag hade någon riktigt helt trygg punkt, utan ja, men jag var med mina vänner och vi hade varandra och hade oftast kul. Men sen upplevde jag också ibland att ja, men de gjorde sig roliga på min bekostnad.
Mm.
Exempelvis att jag var väldigt ordningsam och ja, men ville vara i tid, komma tillbaka till skolan när vi hade ätit lunch, sitta och plugga, göra det jag skulle. Jag har alltid varit väldigt disciplinerad. Och sådana delar var väl vid några tillfällen som, ja men, att jag, ja, blev lite uppmärksammad av det, eller för det, eller vad man ska säga. Mm. Men...
Och inte så att de hyllade dig direkt, utan...
Nej, precis. Och ja, exempelvis när jag hade fått det här, ja men, priset årets prestation, då, det var en del, att när jag hade fått det på skolavslutningen och gick tillbaka till min plats, då var det heller inga så här grymt bra jobbat, grattis. Utan då var det en av mina vänner då som direkt hade suttit och räknat hur, alltså vilka prestationer hon hade gjort under året. Mm. Och började ta upp det när jag kom tillbaka. Och jag har alltid varit väldigt bra i skolan och gjort bra ifrån mig. Men att det, som ni sa också, har blivit uppmärksammat på fel sätt har gjort att jag också ofta varit rädd för att prestera för mycket.
Just det.
För att på så sätt då få den här uppmärksamheten på ett negativt sätt.
Så du liksom har hållit tillbaka dig själv lite för att...
Ja, oja.
Ja, man blir ju ledsen.
Tror jag är vanligt. Ja. Vad tror du, alltså, hur kommer det sig att vi är, har så svårt för att uppmärksamma varandra på ett positivt sätt i såna här? Jag tror att det är vanligt överallt, typ.
Ja, det tror jag också. Alltså, jag tror väldigt mycket det är att om man känner sig osäker i sig själv och inte trivs med den man är, så är det också svårare att peppa och lyfta andra. För det har jag märkt själv, att idag när jag känner mig att jag mår bra, är trygg i mig själv, så... Ja, men får jag väldigt mycket energi från andra. Mm. Men sen också kan ge den till andra. Mm. Och jag tror också att generellt sett när man är yngre, att det är väldigt många som är osäkra i sig själva. Och känner kanske den här prestationsångesten då, att shit, den här gången var det inte jag som blev uppmärksammad. Eller jag fick lägre på ett prov. Att man jämför sig väldigt mycket med varandra. Mm. Så jag tror bara det grundar sig i osäkerhet. Mm.
Men jag tänker också att så här, det har... mycket med vilken norm som råder. Alltså man vet ju inte riktigt hur, eftersom man är osäker och man har inte någon erfarenhet av livet egentligen, eftersom man är ung, så vet man ju inte vad man ska göra, utan man gör det man tror är rätt, och då tittar man hur gör andra.
Mm.
Och om alla andra klankar ner, trycker ner, då gör man ju det också, för det är ju, verkar vara det här man ska göra liksom. Ja. Det verkar vara så här man ska göra. Och det är ju en av våra största liksom drivkrafter till att vi håller på med det vi gör just nu. För att vi vill ju försöka visa och få ungdomar att förstå att så här, man behöver inte vara så, utan här är ett annat sätt att vara på. Det här är mycket roligare.
Så bra.
Ja, och här mår man, ni kommer må mycket bättre, och det här kommer hjälpa alla liksom. Så att, ja,
men idag är det jag som ska få high five, eller idag är det jag som ska ge någon annan en high five, eller sådär, att det är den, eller high five, eller vad det nu kan vara, brömmet, eller vad det nu kan vara.
Ja, men bara typ att folk inte typ såhär, nu vann Emma det här jävla skit, utan såhär, shit vad kul att Emma fick vinna det här. Men det är inte lätt. Nej. Alltså det ska vi ju vara helt ärliga med liksom. Det vi snackar om nu är ju någonting som är... Det är en utmaning.
Verkligen.
Och det är mycket lättare att vara elak eller säga något taskigt än tvärtom. Alltså så här i grunden. Det är enklare.
Ja.
Har du någon tanke om hur man som klass skulle kunna skapa en sådan miljö? Eller finns det har du några egna tankar om det hela?
Ja, men jag tror en viktig del är att lyfta det mer. Mm. Att... Men jag tänker, när jag har gått i skolan, det har varit så himla mycket fokus på prestation. Liksom, du ska prestera, du ska få högt betyg och så vidare. Och jag tror det skulle behöva införas ännu mer så här tankesättet att du duger. Även, alltså oavsett hur du presterar. Och ja, men verkligen att bygga in den här kulturen mer. Och det är där jag tycker ni gör så klockrent.
Ja, vi försöker bygga mycket, alltså beteende snarare än prestation. Ja, alltså hur är du? Vad gör du? Snarare än liksom, vad får du för resultat? Alltså, var en bra kompis. Ungefär var på det sättet. Hur är man då? Jo, men så här och så här. Ja, okej, vad bra. Försök vara det så mycket som möjligt. Ja. Precis som du valde att tänka mer på de positiva delarna.
Precis.
Så kan man också tänka på att vara positiv eller vara på ett visst sätt.
Mm. Verkligen, så att prata och diskutera det mer tror jag är en väldigt
hur
viktig
vill vi
del.
Ha det? Ja.
Ja.
Okej.
Ja.
Mm. Du, vi tar oss vidare till gymnasiet.
Mm.
Och första veckorna där så ramlar du in i den samma tänk som du har haft innan. Men sen hände någonting. Kan du inte ta oss igenom starten på gymnasiet?
Ja, alltså jag var ju fortfarande väldigt osäker som person.
Mm.
Hade ingen aning om vem jag var. Och under exempelvis nian där när folk frågade så här, vad vill du göra sen? Vad vill du jobba med när du blir äldre? Då sa jag ofta så här, om jag vill bli mäklare eller advokat. Och det sa jag bara för att jag tyckte så här, men det låter bra.
Mm.
Men jag var lika osäker när jag började gymnasiet. Och kände typ att jag ville ha någon form av nystart. Och hade ett väldigt starkt tankesätt att syns man och hörs man, är man populär, det är då man duger.
Mm.
Så jag la väldigt mycket fokus på att bygga upp den här fasaden av mig själv igen. Att jag skulle se ut och må jättebra, ha det jättebra. Och började söka mig till dem som hördes väldigt mycket och ansågs vara de populära. Och kände efter några veckor att så här, det här är verkligen inte jag. Och jag trivs inte att umgås med de här människorna. Och det var då när jag släppte på det och började vara mig själv som jag hittade dem jag trivdes med också.
Så ni fick, du fick ett gäng vänner där som...
Ja.
Där du kunde vara dig själv.
Ja.
Så jävla skönt.
Ja, jätteskönt.
Ja. Och därifrån, hur var det? Blir det andra gänget sura? Eller blir det liksom någon konstig grej där? Eller var det bara, nej, det här föll sig naturligt? Eller vad?
Nej, det föll sig väldigt naturligt.
Mm.
Alltså det var ju många veckor där i början där alla hoppade runt så här, vilken del tillhör jag? Mm. Vilka passar jag bra ihop med?
Mm.
Och det var nya klasser och allting.
Hur mycket rollsökning?
Ja, så allt var väldigt huller om buller. Men sen efter några veckor föll det ju på plats.
Mm.
Så jag skulle säga att jag tror det var så för fler.
Mm. Men du fortsatte ändå i någon form av, även om du hittade ett större lugn så var det fortfarande inte riktigt, det fanns fortfarande den här otryggheten, osäkerheten.
Ja.
Och sen så går hela ettan på gymnasiet och det blir sommarlov.
Mm.
Ett väldigt speciellt sommarlov.
Mm. Mm.
Som förändrade ganska mycket.
Ja, verkligen.
Vad hände?
Ja, men det var så här att... Jag har alltid så här levt i all den här negativiteten. I tvångstankar, ätstörningar, ångest och hela den biten. Och sen så kom det tillfälle den sommaren när jag var ute och gick en promenad för mig själv. Och började för första gången reflektera över hur många år jag hade lagt på att trycka ner mig själv. Och tänka taskiga saker om mig själv och bromsa mig. Samtidigt som jag hade all den här kaosen i mitt huvud.
Mm.
Och började då tänka så här att shit, när jag har lagt så här många år på det här så måste jag ju kunna omvandla det till någonting bra. Och den tanken hade aldrig slagit mig tidigare. Men den kom till mig och började känna en trygghet i att en vacker dag kommer jag kunna göra det här till någonting riktigt, riktigt bra. Men jag hade ingen aning då om när det skulle komma, var det skulle vara. Men jag landade i den här tryggheten att en dag kommer det bli bra, så håll ut och vänta.
Mm. Det var liksom, du sa det till dig själv liksom, nästan högt så här, eller tanken i huvudet, eller liksom hur, jag vill bara så måla upp den här bilden.
Ja, men precis. Nej, men jag gick runt och tänkte det för mig själv.
Mm.
Och när jag tänkte det så kom det som en kraft till mig också.
Mm.
Att jag kände inombords att så här, en vacker dag, alltså jag fick ett hopp. Och kände att det här kommer inte vara för evigt.
Mm.
Och jag kommer ta mig ur det. Fast som jag sa, jag hade ingen aning om när eller vad eller hur. Men jag litade på den känslan.
Och du trodde på den? Alltså från, jag tänker så här, från att ha levt i den negativa spiralen så länge.
Ja.
Till att bara så här, nu räcker det.
Ja.
Och så här, och direkt så här, nu byter jag liksom. Det känns ändå som en så här ganska... Alltså jag har svårt att se framför mig att det händer liksom.
Många gånger så krävs det kanske en väldigt allvarlig sjukdom eller att man är med om någonting väldigt allvarligt som gör att man får den här wake up.
Ja, så är det ju. Och jag tror också Att en del var att när jag gick i ettan på gymnasiet så började jag också våga prata om hur jag egentligen mådde. Okay. Började ja, men dela det med vänner och vissa av dem sa, men gud, så här tänker jag också. Mm. Och då kände jag så här, aha, finns det fler som kan tänka så här? Mm. För jag tänkte ju att alla andra mådde jättebra, att de bara tänkte positivt om sig själva och mådde hur bra som helst hela tiden. Men när jag började våga dela, både med min mentor jag hade då, men också med vänner, och insåg att, oh, men herregud, det här är inte så vanligt. Då började jag också känna ett lugn i att så här, okej, jag är inte helt knäpp i huvudet. Mm. För jag tänkte liksom att det var något grovt fel på mig. Mm. För att jag hade alla de här tankarna i mitt huvud. Mm. Så det var nog mycket där också, tror jag. Mm. Som gjorde att jag kände mig lugnare i att så här, okej, det är faktiskt fler som kan må så här också. Mm.
Och det var en konsekvens då av att du hittade det här gänget då?
Ja, ja, och hade en väldigt, väldigt bra lärare. Tack till Katrin.
Katrin.
Tack Katrin, ja.
Vi passar på varje gång vi har chansen att hylla en lärare. Så är det.
Nej, hon var verkligen helt fantastisk.
Underbart.
Du är grym. Helt
verkligen.
Jag har en fråga angående där, liksom, efter det här liksom, snacket med dig själv och stopp och så. Vad började du göra för skillnad för att skapa liksom, den nya Emma på något vis därifrån?
Ja, bra fråga. Jag kan säga under den här sommaren efter ettan så var det också så här, jag kommer ihåg ett tillfälle väldigt väl också. Det var väldigt mycket under den där sommaren. För jag hade ju ett väldigt mycket problem med så här, tvångstankar och sånt. Mm. Men sen satt mamma i köket och läste en tidning och bara, Emma, kom och kolla här. Det står om ångest och OCD, tvångstankar. Mm. Så läste jag det och bara, shit, det här är exakt det som händer i mitt huvud. Och då förstod jag också så här, shit, det finns till och med ett namn på det här. Mm. Och det gjorde också att jag började googla, hitta mer, läsa mer. Och insåg att jag inte var ensam. Mm. Och det gjorde att jag också mådde mycket bättre av bara den tilliten till att det fanns fler. Men sen började jag också inse att jag kan ju styra mina tankar. Och jag kommer ihåg när jag började tvåan på gymnasiet då. Då hade jag väldigt mycket problem fortfarande med så här. Tyckte det var obehagligt när vi satt i föreläsningssalen, kunde få en panikattack. Men det jag gjorde då och innan också var att jag bara väntade ute, men jag satt ju på helspänn hela tiden. Mm. Men då när jag började tvåan så bestämde mig för att nu så ska jag ändra på det här. Mm. Och det tog några veckor liksom av väldigt mycket kämpande i att gå emot de här tankarna. Att lugna mig själv när jag började känna mig orolig, när jag kom till föreläsningssalen och så. Men jag började tvinga mig själv att ännu mer utsätta mig för det jag tyckte var så läskigt. Mm. Och det gjorde också att när jag började gå till den här föreläsningssalen och kände så här, idag är målet att jag ska hålla mig lugn, sitta där och lyssna. Satt upp väldigt tydliga och konkreta mål vad det var jag ville uppnå. Då kände jag också att efter varje gång så gick det enklare och enklare.
Mm. Skrev du ner målen eller var det?
Nej, jag tänkte dem då. Ja, men då insåg jag också att så här, det blir mindre och mindre läskigt nu. Mm. Vad är det som händer? Vad har jag ändrat här uppe? Mm. Ja, det var då jag också kom in på den mentala träningen så sen.
Från att vara, jag ska inte bli nervös, jag ska inte tycka det här är jobbigt, till att jag ska vara lugn.
Precis.
Jag ska vara,
Så motsatsen liksom.
Och det vi inte har pratat om egentligen heller, som vi inte tog upp i början, är så här att Emma har skrivit 3 böcker.
Ja.
Mm. Just det, den detaljen. Mm. Men jag tänker mig att det låter lite som att det här var början på en av böckerna någonstans.
Ja,
hur
verkligen.
Man från A till Z någonstans börjar sida 1. Tänk, skriv upp det här om dig själv och så. Kan berätta om den delen av...
Ja, men där under hösten när jag hade börjat tvåan så red jag ju också, hade min egen häst och hon blev skadad efter en tävling och jag kände att det var väldigt så här, tråkigt för jag kunde inte rida och sen var det också väldigt tjafsigt i det kompisgänget jag var i. Och det var mycket i skolan, stressigt och så vidare. Mm. Så det var väldigt ostabilt ändå då. Även fast jag hade hittat en lite form av verktyg för att ta mig vidare och må bättre. Men sen var det ett tillfälle i stallet som min tränare sa så här. Emma, det kommer en mental tränare hit om några veckor. Och du kanske ska anmäla dig till den kursen. Kan vara kul och intressant. Och jag tänkte så här, herregud. Jag kan inte påverka hur jag tänker liksom mer än så här. Nej, det går inte. Och hon fick upp liksom påminna mig typ 3 gånger bara, men anmäl dig, det kan vara riktigt bra. Mm. Och till slut så gjorde jag det och gick till de träffarna och förstod verkligen Att jag kan påverka allt jag tänker och hur jag vill att det ska gå.
Mm.
Så då kände jag verkligen att så här, shit, nu börjar jag må bra, för jag, allt bara föll på plats i att jag förstod att många, många av mina tankar är fantasier. Just det. Så efter de träffarna så började jag fundera på hur jag skulle kunna hjälpa mig själv.
Mm.
För att tänka mer positivt, vara snällare mot mig själv.
Och i det här läget fanns det ingen tanke på att också sprida och hjälpa andra, utan det var först där själv hjälp.
Ja, liksom. Verkligen bara till mig själv. Mm. Men när jag var på de träffarna i stallet så började jag också tycka så här, gud, det ser så roligt ut det hon gör. Att få stå här, prata och lära ut och inspirera. Så där och då började jag drömma om att en dag kunna få stå där själv och inspirera ryttarna på min ridklubb. Men jag hade inga tankar på att det skulle ligga nära i tiden. Så jag tänkte väl, ja, men någon gång innan 30 kanske eller något sådär. Mm. Men,
och så var det ganska nära in på.
Ja, verkligen.
På vårkanten där så
ja.
Kom det en föreläsare.
Ja.
Och vad hände?
Nej, men det var ju där på hösten som jag träffade den här mentala tränaren i stallet.
Ja.
Och sen så var det verkligen ett till sånt här tillfälle. Jag sa ju under sommaren att jag hade gått den här promenaden, och det är ju något jag minns. Och sen minns jag ett till tillfälle, och det var när jag satt på mitt rum, funderade så här, hur kan jag hjälpa mig själv? Och sen från ingenstans så kom den här tanken att jag ska skapa en, ja, men mental träningsbok för mig själv, där jag kan peppa mig själv för att må bättre.
Mm.
Och då kände jag en kraft inne i min kropp som jag aldrig har känt förut. Och det första jag gjorde var att jag gick och hämtade ett tomt anteckningsblock, en penna, och så satte jag mig och bara skrev så här, mina bästa personlighetsdrag, så raddade jag upp dem, saker jag var stolt över, massa med delar, bara för att peppa mig själv.
Mm.
Och då insåg jag, gud vilken kraft jag har inom mig när jag uppmärksammar det jag är bra på.
Mm.
Och det var där och då jag började drömma om att en dag kunna få hjälpa fler med den här boken.
Mm. Jag var den jag var på väg in på, var jag tänkte på våren där, att det kom någon och föreläste på skolan, antar jag, om Ung Drive. Eller hur kom du i kontakt med Ung Drive?
Nej, alltså det var faktiskt aldrig någon som kom till vår skola.
Okay.
Utan det var så i januari när jag gick i tvåan, så var jag inne på kommunens hemsida.
Yep.
Sökte sommarjobb och så bläddrade jag runt så här, hittade flera intressanta. Sökte någonting man skulle jobba, ja, men på någon sportvecka och sådär.
Mm.
Och sen såg jag också Ung Drive och jag bara, wow, man kan starta ett eget sommarföretag. Och då tänkte jag ju på den här boken jag hade skapat för mig själv. Och tänkte så här, ja, men den kanske jag skulle kunna skapa genom det här och få hjälp av andra. Så då ansökte jag och berättade om den boken.
Mm.
Och kände att så här, det får gå som det går, men vore magiskt att få delta.
Mm.
Så jag hittade via kommunens hemsida.
Okay.
Och
bra jobbat,
ingen som kom till skolan. Ja. Eller hur?
Ja, för det är ju lite olika hur man hittar. Men, ja.
Jag har ju för övrigt läst den motiveringen som Emma skickade in för att vara med. Och jag har nog aldrig läst någon som är så bestämd och fast besluten om att göra någonting riktigt, riktigt bra. Och man kunde läsa liksom hur energin bara boom, sådär.
Ja.
Mm.
Men det var ju där då efter de här träffarna i stallet som jag verkligen förstod vad jag ville fokusera på. Och jag började drömma för första gången i mitt liv. Och när jag började fokusera då på saker jag ville uppnå, så hade jag inte längre tid till att gå runt och trycka ner mig själv och tänka så här, tänk om det där skulle hända.
Mm.
Så de delarna försvann mer och mer när jag istället började drömma och fokusera på det jag ville uppnå.
Mm.
Så det var ett väldigt stort steg för mig, och den energin jag fick av det hade jag aldrig känt förut. Så det var jättehäftigt.
Ja, det är så goda ris i kroppen. När man så här, just så här, för hela storyn vi har hört nu liksom, med det kaoset i huvudet liksom, och helvetet emellanåt, eller ganska ofta, till att helt plötsligt, alltså det är så här, man känner en så här urkraft, och man kan, kan relatera till en sån känsla liksom.
Ja.
Och hur häftigt det är när det händer.
Ja.
Och du kom med Ung Drive och du körde under sommaren, du skapade din egen peppdagbok.
Exakt, det döpte jag den till. Så jag valde ut de rubriker som hade hjälpt mig mest. Ja, men som jag sa, mina bästa personlighetsdrag, hade också så här positiva händelser för varje dag, så här måndag, tisdag, onsdag och sådär. Och när jag började, eller tryckte den boken och sen sålde den till andra och de också sa shit vad det här hjälper mig. Då insåg jag verkligen att så här, wow, det här verktyget skapar jag för mig själv och det kom till mig när jag behövde det som mest och nu kan jag dela det med andra också.
Mm. Coolt.
Och då, jag kommer ihåg under den sommaren när jag hade gått den här kick-off-veckan med Ung Drive så fick jag verkligen en känsla inombords av att allt är möjligt. Mm. Och det var under den sommaren som jag grät av lycka för första gången.
Hur var det?
För att jag var så tacksam över att få uppfylla mina drömmar och få göra det jag ville.
Minns du känslan?
Ja, alltså det var så häftigt. Och när jag höll Pepto-boken i min hand då för första gången och kände att så här, jag är, ja men vad var jag då? 18 eller 19 år.
Mm.
Ja, och kunna känna så här att det här har jag skapat och nu kan jag ge värde till fler.
Just det.
Mm.
Och då kände jag verkligen också att jag kan inte bara släppa det här efter sommaren utan jag vill fortsätta. Så det var då jag började inse ännu mer att så här, jag vill ta det här vidare och lära mig ännu mer.
Mm. Sjukt modigt är bara det kom upp i mitt huvud nu liksom. Gått från den storyn och från den bakgrunden så känns det inte som att det fanns jättemycket mod i den kroppen och den
Nej.
Människan, den Emma.
Mm.
Hur liksom gjorde du för att ta tillvara? För att man kan ju ha mod men inte vara riktigt så modig att använda modet, om du förstår vad jag menar. Jag tror att det finns många som lyssnar som kanske känner en kraft. Oh, jag vill det här och vill det här, men nej, hur ska det uppfattas? Hur ska det tolkas? Hur ska
och,
det...
och framförallt, men jag vill det här, men jag kan inte.
Nej, men exakt.
Jag har inte kanske förmågan så. Med
ja,
det.
Ja, precis.
Mm. Ja.
Något konkret tips bra, liksom sådär, hur, kanske från dig och du själv, eller hur kan man liksom ta tillvara på den kraften man innerst inne känner och vill få ut?
Mm. Alltså någonting som jag märkte då var att verkligen så här omge mig med människor som lyfter mig och peppar och tror på mig. För då under den sommaren, under kickoffen, hade ju Staffan Taylor som coach då och kände verkligen att så här, wow, han tror på mig. Då kan jag tro på mig också. Och ja, men när jag började fokusera på vad jag var bra på och också fokusera på så här, okay, vilka drömmar skulle jag vilja uppnå i livet, då så kom modet automatiskt. För jag blev så taggad på att få uppnå det här. Och hela syftet bakom att få hjälpa är så starkt för mig. För att jag vill verkligen vara den rösten som jag hade behövt. När jag satt där i skolan och grät eller åkte hem. Eller liksom de dagar när mamma skjutsade ner mig till skolan och jag knappt ville gå ur bilen.
Jag tänker det finns en väldigt viktig del i detta också, att man ska omge sig med människor som ger en kraft och så.
Mm.
Att man kan leta efter dem. Men jag tror också mycket på att man själv behöver vara den som skapar den omgivningen.
Verkligen.
Att det här med att man ger, om jag säger fasen Emma, vad kul att du, eller du vågade ställa din för hela klassen, jag vet ju att du är livrädd för detta, shit vad grym du är.
Ja.
Och hur man då ganska troligt kommer få tillbaka, det har jag upplevt väldigt många gånger i alla fall, när man ger någonting bra till någon annan, att då skapar man också en omgivning som tycker, åh, då kan jag ge tillbaka detta, för det kommer jag ihåg att Andreas fick mig att må bra.
Ja.
Då får jag oftast tillbaka det, om inte direkt så i alla fall någon annan gång när jag själv har gjort något modigt.
Ja.
Så det finns ju ett sätt att leta efter den omgivningen, men också att man kan vara faktiskt en del av att skapa den omgivningen själv, tänker jag.
Jättebra del också. Mm. För när jag fick den här tryggheten i mig själv då, så kände jag ju också att jag vågar utmana mina rädslor. Och märkte också att när jag vågade prata öppet om det, och som vi gjorde under kickoffen också, så vågade ju fler säga samma sak. Typ så här, ja, men jag är också rädd för att prata inför grupp. Och så liksom blev det en helt annan kultur.
Mm.
Och att alla förstod att nästan till alla var rädda. Men vi tränade oss själva att göra det ändå.
Just det.
Så det var en väldigt viktig del i att bara lyfta rädslan.
Mm.
Och sen köra ändå. Och det är någonting jag fokuserar mycket på idag också. Att, alltså, i mina föreläsningar berätta om vilka rädslor jag har haft. Och hur jag tagit mig ur dem. För att vi är så många som sitter på samma typ av oro.
Jag tycker du beskriver det så bra. Du är fortfarande rädd. Men du gör det ändå. Alltså, lite så, vi är ju, trots allt kommer vi fortsatt vara rädda för saker och ting. Men att vi kan bemöta det och göra saker fast att vi har en rädsla i kroppen.
Mm.
Så, den är superviktig.
Mm.
Och den behöver man träna på.
Ja, helt klart.
Men bevisligen så går det ju också att träna på det och bli bra på att göra någonting annat.
Ja, men exakt. Och någonting som hjälper mig väldigt mycket. Jag brukar se mod som en muskel. Att för att den ska bli starkare så måste jag också träna den. Och fortsätta när det känns skitjobbigt. För att det är då jag blir modigare och vågar mer. Så alltså, hela mitt liv efter tvåan på gymnasiet har ju gått ut på att göra saker som känns jätteläskigt. Och idag känns de ju knappt läskigt.
Jag brukar jämföra det. Så här, vi tycker träningsverk i musklerna är väldigt bra. Ja, oh, då har jag tränat bra. Då har jag liksom gjort någonting positivt och bra när jag har träningsverken. Det har inte jag tänkt på så som du beskrev. Att träningsverk i huvudet när det känns jobbigt är ju samma sak. Ah, det här kan vara något bra. Nu utsätter jag mig för någonting jobbigt. Nu har jag chansen att bli starkare.
Ja, så det hjälper mig jättemycket idag också. Och att se rädslorna som någonting bra. Det har varit... Alltså en helt annan inställning för mig till att våga göra det där som känns obehagligt.
Just det.
Och det tog mig vidare till 3M på gymnasiet också när jag bestämde mig för att driva UF själv.
Så grymt. Ja, du gick från en Ung Drive sommar och sen rakt in i UF.
Ja.
Och det gick ju rätt bra där också.
Ja, ja verkligen.
Hur växlades företaget upp där och vägen därifrån till det du gör idag? Liksom, skulle du kunna dra hela den?
Ja, absolut.
En speed-version.
Liksom. Ja, nej, men under Ung Drive sommaren så förstod jag att det här vill jag göra vidare i livet också. Och insåg då att så här, jag skulle vilja börja föreläsa och ha föreläsningar kopplade till Pepto-boken. Men jag var ju fortfarande jätterädd för att prata inför andra. Men jag bestämde mig för att ska jag kunna göra det här, ja, men då måste jag börja utsätta mig för det som känns så jobbigt. Så då bestämde jag mig för att jag skulle driva UF-et själv. Och var verkligen livrädd. Men hade någon känsla inombords av att så här, jag gör det här för att jag vill väl. Jag vill kunna hjälpa andra. Och den kraften var så mycket starkare än vad alla andra tyckte och tänkte ändå. Så jag bestämde mig för att köra på. Och men var ju jätterädd för vad andra skulle tycka och tänka. Och första presentationen där vi skulle presentera våra UF-företag inför klassen var i november 2016. Och då var det kanske 30-40 pers. Och så skulle jag stå där framme och presentera mitt företag för dem. Och jag hade varit nervös 2 veckor innan. Och så hade jag ett helt manus på vad jag skulle säga. Som jag höll i handen samtidigt som jag darrade och läste innantill. Men jag kände så här att jag gör det här. Och verkligen bara kör på. Och det gick ju, jag klarade av det. Och sen började jag förstå, som jag sa tidigare också, att jag måste utsätta mig för det här. För att det ska bli mindre läskigt och jag ska ta mig vidare. Så varje tävling vi hade inom UF-företagande ställde jag upp i. Och gjorde mitt bästa och körde på. Och märkte för varje gång att det blev mindre och mindre obehagligt. Så den här talrädslan minskade mer och mer. Och sen höll jag ju på med mental träning så jag visualiserade väldigt mycket. Att jag blundade, slappnade av och föreställde mig själv. Alltså jag såg mig själv stå där och föreläsa. Att jag var lugn, fokuserad och att det gick bra. Och det hjälpte mig också väldigt mycket till att hitta det här lugnet. Och jag började tycka det var kul att stå framför andra, få dela det jag hade erbjudat men också kunna få hjälpa andra.
Men om vi stannar där, jag vill bara fånga upp den här, för om folk inte har visualiserat någonting, om man kollar nu eller lyssnar så, här, så kan det ju låta helt knäppt.
Ja.
Vänta nu, ska jag blunda och låtsas att det här händer liksom?
Ja.
Men det här, det funkar ju på riktigt.
Ja, gud ja.
Och så här, vad är exakt, förklara igen, alltså, vad exakt är det man gör liksom?
Ja, alltså det här är ju jättehäftigt. För det är ju så här, jag brukar säga att under hela min uppväxt så har jag tränat mental träning fast på helt fel sätt.
Ja,
jag har tänkt tankar så här, okej, vad skulle hända om jag svimmar i skolan idag? Och alla tankar vi tänker leder ju till känslor, men vi skapar också bilder inombords av hur det ser ut eller hur det går till. Och då under den tiden när jag mådde dåligt, då såg jag ju bilder i mitt huvud så här, okej, jag kommer svimma, det kommer gå dåligt, fick panik. Men när jag istället bytte ut det till någonting positivt och då under trean såg bilder i mitt huvud av att jag lyckades, att jag var lugn, att jag mådde bra, då fick jag ju också positiva känslor i min kropp. Och det häftiga är att våran hjärna förstår aldrig skillnaden mellan det som faktiskt har hänt i verkligheten eller det vi tänker ska hända. Så när jag började fokusera och se bilder i mitt huvud av att jag ville lyckas, så lagrades det som ett minne i min hjärna som att det hade hänt. Mm. Så när jag gjorde det vid flera tillfällen efter varann, gjorde ju det att när jag väl kom till tillfället där det var på riktigt, så hade jag förberett mig så mycket. Och det gjorde att min hjärna och kropp väl på plats visste exakt vad den skulle göra, vad jag skulle säga, för att det skulle gå som jag hade tänkt mig. Mm. Så det är verkligen jättehäftigt och ett enormt kraftfullt verktyg. Mm. Att hela tiden fokusera dit man vill komma istället för där man vill undvika.
Mm. Men nu är vi två stycken mentala tränare här som i studion här. Liksom. Och om det fortfarande är någon som hör det här eller ser det här och tänker att, och aldrig har provat det och tänker, vad är det här för trams? Liksom, så här? Vad är ert så här, pepp för att så här, ändå prova? Liksom, så här? Jag kan tänka mig att, så här, jag kommer ihåg innan jag gjorde det första gången så tyckte jag det lät superkonstigt. Ja. Och bara så här, va? Det här kan inte jag göra. Liksom. Hur gör man? Ni får ta gemensam här. Vad har ni för...
Så här? Ja, det finns, jag tänker så här, att man, precis som Emma är inne på, att man tränar mental träning hela tiden, fast man vet bara inte om det på det sättet. Ja. Man bygger liksom kanske lite sämre vägar istället för de dåliga vägarna, eller positiva och bra vägarna.
Mm.
Men hur lätt har vi inte för att liksom sväva bort i så här, sommar och sol och bad och härligt. Vi kan det där redan.
Mm.
Vi kan det. Mm. Vi bara tror inte att vi kan det. Men vi kan det.
Och
det
tänk inte på att vi kan.
Nej, men precis. Mm. Och precis som man säger, att om det nu är en situation inför, man ska prata inför en klass och sådana saker, det kanske inte alls blir exakt så som man har tänkt sig heller. Men man har laddat sin kropp inför med en positivare och en jag klarar det här känsla snarare. Än att man går in direkt med att nej, men det här kommer ju aldrig gå och det är dåligt och sådär. Så att, alltså... jättesvårt att säga så här, exakt så här, ett steg, ett, två, tre, fyra, men ni kan det redan, ni ska bara träna på det på ett annat sätt.
Mm. Och jag har någonting jag skulle vilja säga också, för att testa det här så skulle man kunna göra så att man lägger sig ner, slappnar av och sen börjar fundera på en händelse tidigare i livet där man hade, om man exempelvis riktigt, riktigt kul, mådde riktigt bra eller kände sig lugn eller den känslan man skulle vilja ha. Och då när man lever sig in i den situationen, eller man kan ju också så här, skulle vi sitta nu och prata om tidiga minnen vi har eller saker vi har gjort ihop som vi tycker är kul, då blir vi automatiskt glada. Mm. Så den här känslan från ett minne vi haft tidigare kan komma tillbaka igen.
Mm.
Och det gör ju att det har ju liksom inte hänt på riktigt, men vi har konstruerat den bilden i vårat huvud igen.
Mm.
Och om vi då fokuserar framåt och kopplar den här känslan från någonting positivt och visualiserar och ser oss lyckas med någonting vi vill framöver, då kommer också automatiskt den känslan som man har när man visualiserar att kopplas ihop med det man vill uppnå i framtiden.
Mm.
Så man kan verkligen hjälpa sig själv för att ta sig dit man vill genom att tänka rätt.
Så mer mental träning åt folket.
Ja,
verkligen. Ja, verkligen. Det här med, som Emma säger, just att lägga sig ner och slappna av. Och bara, när ska jag hinna det? Ja, vad gör du varje kväll? Du går och lägger dig och har jättemycket tid till att göra det då.
Ja.
För många kanske tänker att nej, men det hinner inte jag få in i dagen.
Ja.
Du ska gå och lägga dig varje kväll.
Exakt.
Använd den tiden.
Ja.
Så 10 minuter, 5 minuter. Det finns ju också ljud man kan lyssna, man kan kolla.
Finns alltså,
det finns
bra.
Jättemycket bra verktyg till att träna på det och inte tro att en gång räcker, man får göra det.
Exakt.
Repetera det ett par gånger, kanske i veckan eller i månaden eller varje dag under en period, men att träna på det, att låta den muskeln tränas helt enkelt.
Precis. Mm. Och jag brukar i mina föreläsningar också ge som exempel att vissa gånger kan man ju vakna upp på morgonen, vara jätterädd och ha drömt en mardröm. Och man känner så här, typ hjärtat klappar, man är fortfarande orolig, fast man vet så här, okej, det där har inte hänt i verkligheten. Och det är ju liksom samma sak när man visualiserar. Man kan visualisera hur man vill att det ska gå. Och det kommer hjärnan också ta som att det har hänt på riktigt.
Mm.
Precis på samma sätt som man drömmer en mardröm eller ja, men liksom vad som helst. Så att hela tiden utnyttja.
Vi preppar hjärnan.
Ja,
liksom, vi hjälper
utnyttja
den, liksom.
Tankens kraft. Mm. Verkligen.
Mm.
Yes.
Ja, nice. Och så här, från jag ska skriva en bok till jag ska skriva en bok och föreläsa,
ja,
som var ditt UF-år,
ja,
så har du idag skrivit 3 böcker.
Mm.
Du är ute och föreläser och du lever din dröm nu.
Ja, jag gör verkligen det.
Och så backar vi tillbaka igen här då till Emma 8 år liksom.
Mm.
Och bara så här, vilken sjuk resa du har gjort. Mm. Alltså det är så inspirerande. Alltså jag har blivit så här... Det är så, ja, men det är så himla grymt är det. För att så här, ja, du har verkligen gått från botten och liksom så här, att må så dåligt till att liksom så här, nu bestämmer jag själv över min egen. Jag påverkar min egen väg hela tiden liksom.
Ja, men alltså, jag tror verkligen att vi alla människor, vi har sån kraft inom oss om vi utnyttjar den på rätt sätt. Och jag har under min uppväxt lagt hela min själ på allting jag ville egentligen undvika. Allting som jag tyckte var obehagligt. Och det tog jättemycket energi från mig själv.
Mm.
Men när jag istället bytte fokus och fokuserade på det jag ville ha. Och la hela min kraft där och hjälpte mig själv genom mental träning för att ta mig dit och övervinna rädslor. Då har jag också fått all energi som jag tidigare drog ifrån mig när jag tryckte ner mig själv och oroade mig. Så att verkligen fokusera på vad man vill tänka för tankar, för de kommer påverka hur man mår. Så jag skulle säga att mindsetet som jag ändrade från negativt till positivt, det är tack vare det jag gör det jag gör idag.
Mm. Ja, det är så grymt. Det är, ja, det är grymt inspirerande och man blir pepp och glad när man tänker på det, vilken resa.
Ja.
Den här podden handlar ju om Du är grym-konceptet, eller den kommer ur det.
Mm.
Där vi liksom har en ambition och en vilja och en dröm om att förändra den här normen som vi var inne och pratade om innan, som finns i skolan.
Ja.
Där det alldeles för ofta innebär att man sänker sin omgivning istället för att höja den. För man kanske inte ens vet något annat. Så här har vi alltid gjort.
Mm.
Jag tänkte om vi skulle skicka tillbaka dig. Om vi hade fått sätta dig i en tidsmaskin här nu. Och skicka tillbaka dig till dig själv när du gick i högstadiet framförallt.
Ja.
Med allting du har lärt dig nu. Liksom, och all den kunskap och erfarenhet som du har fått i de här åren nu, vad skulle du säga till dig själv liksom? Du fick ge tre tips till dig själv när du gick på högstadiet.
Framförallt, för det första skulle jag säga, våga vara dig själv. För när vi vågar vara oss själva, eller har jag märkt i alla fall, så mår jag mycket bättre och verkligen hittar min inre kraft med vad jag vill göra. Så jag skulle verkligen säga, våga vara dig själv.
Mm.
Och fokusera på dit du vill komma istället för där du vill undvika. För att det vi fokuserar på kommer vi se mer av. Och jag fokuserade då på negativitet, vilket gjorde att jag såg ännu mer negativitet.
Mm.
Så ha fokus dit du vill komma är mitt andra tips. Och det tredje, att om man verkligen gör saker som får dig glad och som får dig att må bra.
Mm.
För ja, men det är så sjukt viktigt. Och alltså, oavsett om man driver företag eller pluggar eller vad man än gör, att ha delar som man vet att här kan jag hämta energi när det känns jobbigt eller tufft, så som stallet har varit för mig. Så att hitta människor eller saker att göra som ger energi också.
Just det. Grymma tips, verkligen.
Ja, och jag tänker också att de är starkt sammankopplade med att våga tro på sig själv eller vara sig själv.
Ja.
Det är ju sjukt svårt alltså.
Mm.
Alltså speciellt i exakt den åldern man är när man går på högstadiet liksom.
Ja.
För man, det är mycket liksom, vem är jag, duger jag,
ja,
som vi pratade om innan liksom. Och då är det återigen så här, vad har man för omgivning?
Mm.
Och vi har pratat mycket om att man ska välja en omgivning som gör att man mår bra.
Mm.
Och som får en att liksom lyfta sina starka sidor och så vidare. Men man väljer ju inte sin klass.
Nej.
Den kan man ju inte välja. Här är den. Varsågod. Mm. Pang, du fick den här klassen liksom.
Mm.
Och det är ju därför det här är så otroligt viktigt.
Ja.
Att så här, då måste vi jobba med det vi har liksom.
Mm.
Vi kan inte välja klass. här har du 7F. Varsågod. Nu kör vi.
Vi kan vara med och bidra till att skapa en bra klass.
Exakt. Det kan verkligen. Vi välja. Vi kan välja vem vi vill vara och hur vi tillsammans vill vara. Liksom. Och det,
helt klart.
Och det, också de andra två så här tipsen du skulle... För det är också du sa så här, välj, alltså, välj din väg eller vad du vill.
Ja,
liksom.
Fokuset.
Att fokus på det. Och så tänker jag tänkte tillbaka på det du sa själv där, att jag typ bara sa det, jag tror det var bra, jag visste inte själv. Om man liksom, om man inte vet vad man vill liksom, vad ska man fokusera på då? Så här, jag har ingen aning om, jag ett tag ville jag bli polis, sen ville jag bli kiropraktor, sen vill jag, så här, bara, jag har ingen aning om, så här, för att alla andra sa det. Men om man, så här, om man inte riktigt vet vad man, så här, jag har ingen aning om vad jag vill eller duger till, så här, vad kan man göra då liksom?
Alltså jag skulle verkligen säga bara våga testa. Gör olika grejer. När jag började drömma om att föreläsa, jag hade ju ingen liksom så här helt utritad plan hur det skulle gå till eller när jag skulle göra eller hur. Men det var så här, jag hade det som mål, en vision, en stor målbild. Och det gjorde också att jag satt delmål på vägen dit. Så jag skulle säga att våga testa nya saker. Och sen när jag efter studenten startade mitt riktiga företag Trygg Coaching, då hade jag ju en typ av föreläsning. Men den har jag ju gjort om till idag. Så jag skulle bara säga, starta där man är. Och våga börja testa. För det kommer utvecklas längs vägen. Men det viktigaste är att bara börja någonstans. Mm. Så bara kör, testa.
Supertips.
Ja.
Det är bra.
Ja, att allting, det går ju att förändra också. Även fast man kanske känner att nu är man inne på en väg nu. Den går ju att ändra. Jag tänker lite på det du var inne på där med vilket beteende. Alltså, visst, absolut att man letar efter vad man vill bli när man blir stor, eller vem är jag och våga vara det. Men tänk också att våga vara ett annat sätt mot någon annan är också att vara modig. Mm. Att det är lätt att man kanske, ja men jag är taskig mot någon, så får jag den att känna sig lite ner och då typ mår jag bra av det någonstans, för att då är den också, mår den också dåligt. Men att testa något annat, att också ge någonting till någon annan och se vad som händer då. Att det är rätt gött. Jag har i alla fall inte märkt någon gång när jag har gett någonting till någon annan så där att jag har fått ett dåligt besked. Precis. Och det får mig att må bra också.
Ja.
Den skillnaden, för jag är också, vi har pratat om innan, och jag har också varit i den här delen där kanske jag själv inte var speciellt den som gav high-fiven till folk eller var speciellt uppmuntrande och så vidare. Så jag har liksom märkt skillnaden själv, hur det känns att göra skillnaden, och fundera på det liksom, vilken skillnad kan jag göra själv? Så det tror jag är också en viktig del, att gå mycket till sig själv och skapa sin egna omgivning.
Ja. Och jag tycker det är jättekul att peppa och tagga igång andra också. Att liksom säga så här, jag tror på dig, kör hårt, det kommer gå jättebra. För när jag ger något sånt till någon annan så blir den personen glad. Och då blir jag glad också. Så det är hela tiden en win-win. Och kan vi lyfta varandra och få varandra att våga göra det vi vill, då kommer vi lyftas upp båda två. Och skapa ett bättre klimat där alla går den väg de vill gå, och på så sätt också kommer må mycket bättre.
Så behöver vi inte jämföra oss med, kan vi bara vara vi själva och så blir vi hyllade för det.
Ja.
Är det visionen nu? Vi sätter
mer,
den.
Ja. Mer tillåtande miljöer åt folket.
Ja,
det är inga lätta frågor vi pratar om. Alltså, det är jättetuffa. Men,
det är ju ett levande bevis på att det faktiskt går om man vill.
Ja.
Och det är det som är så himla grymt.
Fint. Nej, men också bara vara snäll mot sig själv också, tror jag är en viktig grej. Jag kan bara nämna som en grej, när jag gick i gymnasiet då sista året och drev det här UF-företaget, så var det väldigt mycket med annat också. Och det gjorde att jag inte hann med matten i den takt jag ville. Och i trean då så fick jag mitt första F. Och jag är så stolt över det idag, för att jag accepterade mig själv för den jag var just då ändå. Gjorde aldrig så då att jag tryckte ner mig själv för att jag fick ett F istället för något annat betyg. Utan då var jag snäll mot mig själv, accepterade mig och förstod att det är viktigare att jag mår bra än att jag har ett A på pappret.
Det är fina avslutningsord. Verkligen. Om man bara tycker så här, shit, jag vill bara skicka något peppigt tema eller ställa någon fråga eller köpa någon av böckerna eller vad som helst. Hur hittar man dig?
Lättast är via min hemsida tryggcoaching.se, Och där finns alla kontaktuppgifter och mer information om böcker och allting. Och jag vill verkligen säga, hör jättegärna av er. För jag vill verkligen hjälpa.
Härligt.
Mm.
Så grymt. Stort tack för att du var med i podden, Emma.
Tack själva.
Och Emma, du är grym.
Ni är grymma. Ni är grymma.
Nej, får ta en till.
Ja. Vilken vatt. Vad? Fyterna.